Hej och välkomna till podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag heter min gäst David och han är väl den första i Snutsnack som berättar en historia där han gjorde ett ingripande som kanske inte var helt korrekt utfört när vi får höra hur det slutade. Du hittar Snutsnack på Facebook och mig Hasse Brontén hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Alla där ute, var försiktiga och ha en väldigt trevlig lyssning.
13.10
kom. 13.10 Odengatan kom.
Ja, det uppfattat. Vi tar det. Slut.
Bra, klart
slut.
Välkommen till Snutsnack, David.
Tack.
Jätteroligt att jag får ha dig som gäst. Och jag har ju... Ståkat är väl kanske ett starkt ord, men vi träffades på gymmet ute i Värmdö för någon vecka sedan och tänkte men David skulle ju vara en perfekt gäst och därför har jag varit på det lite. Och nu hugger jag dig och gör första avsnittet av Snutsnack på polishuset i Kungsholmen.
Ja, välkommen till Norrmalm.
Det låter jättekonstigt att du säger så för mig. Du säger välkommen till Norrmalm, men vi är ju på Kungsholmen.
Ja, men det stämmer. Det är konstigt och det är konstigt för oss också. Ja. Och det här har ju historiska förklaringar som inte är helt logiska, vilket mycket är inom polisen, så att säga. Alltså ologiskt. Ja. Nej, men från början så var ju polisen i Stockholm indelad i en massa polisdistrikt. Mm. Och det var ju vaktdistrikt om man går ännu längre tillbaka i tiden. Utifrån egentligen församlingarna, tror jag. Klara och Högalid och allt det där. Mm. Sen så blev det polisdistrikt och då var Norrmalm ett polisdistrikt som låg på Norrmalm också. Med polisstation på Bryggargatan nere vid centralstationen. Sen så skedde det omorganisationer och i samband med det så skulle också de byggnaderna nere vid Vasagatan skulle utrymmas. Vi skulle inte använda de lokalerna längre, utan då flyttades helt enkelt polisen Norrmalm till stora polishuset som ligger på Kungsholmen.
Just det.
Och därför så ligger Norrmalmspolisen på Kungsholmen nu.
Ja, det är någonting som jag tycker är roligt med det.
Men... Ja, men så är det. Ja. Och lokalpolisområdet Norrmalm, det omfattar ju då både Kungsholmen, Norrmalm, Vasastan, Östermalm och Lidingö.
Just det. Mm. Men hur länge har du jobbat som polis?
Sen 91 började. 91, man brukar ju säga att man börjar som polis när man börjar polishögskolan. På den tiden fick vi betalt också, då blev vi anställda. Mm. Så bra har de inte nu.
Det var bra tider.
Ja,
var det för mig var det absolut en anledning till varför man sökte, att just att det var en betald, man blev anställd och fick betalt när man pluggade. Hur mycket påverkade det för dig?
Mycket, för jag pluggade på universitetet, jag skulle bli samhällsplanerare. Mm. Så jag läste nationalekonomi och statistik och kulturgeografi innan. Ja, och så stod jag i dörren som dörrvakt för att dryga ut studielånen. Och där var det en kollega som sa att han ville bli polis. Då var liksom att förklara, och då fick jag förklara för mig att det var ju gratis utbildning. Men då tänkte jag fortfarande att jag fortsätter på min inslagna väg. Och så tänkte jag skulle skriva min avhandling, började söka jobb, kom på en anställningsintervju till Konkurrensverket.
Okay. Låt att jag skrattar, men det låter ju inte helt latchulaj, man bara säger verket på slutet.
Nej, men precis. Så när jag kommer dit så har jag liksom, sitter jag på intervjun och i det sammanhanget så var det någon form av skidtävling. Och jag inledde intervjun med att men jag hörde på radion att Håland leder. Och då tittar den här intervjuaren på mig och säger bara, är Norge bra på skidor? Och då tänkte jag så här bara, men vänta nu, ska jag tillbringa de närmsta 50 åren med de här människorna på det här stället?
Liksom? Som inte har någon koll.
Som inte har någon koll på någonting som har med idrott att göra. Säkert jättetrevliga på alla sätt och vis, men det kanske inte riktigt är jag. Och då dök den här tanken upp igen då. Men okej, man kanske ska testa polis. Och då gjorde jag det. Och anledningen var ju att jag kunde kosta på mig det eftersom jag inte behövde ta ytterligare studielån.
Just det.
Och det har jag inte ångrat.
Nej, du har inte gjort det.
Nej.
Men när du kom in på skolan då, hur var skolan jämfört om du hade pluggat, du skulle bli stadsplanerare? Ja. Alltså hur var skillnaden studiemässigt då, om du kunde jämföra? Då var du på universitetet innan och så kommer du till polishögskolan ute på Sörentorp. Vad reagerade du på där? Fanns det några skillnader som var tydliga på något sätt?
Ja, men det var ju. Jag tänkte ju ofta liksom, att det kändes som att jag var förflyttad tillbaka till högstadiet ungefär. Liksom, rent studieteknikmässigt och det här med klasser och liknande. Det påminner ju mer om, kanske inte högstadiet, men åtminstone gymnasiet.
Aha, aha.
Och det här självständiga studierna och ansvaret som man då måste ta på universitetet. Det fanns ju inte alls på samma sätt på polishögskolan.
Just det.
Så det var en skillnad naturligtvis. Men det var en bra utbildning tycker jag. Och det förberedde oss väl för teoretiskt för det jobbet vi skulle göra. Men vi gör ett hantverk, det ska man inte glömma bort. Och man kan sitta bakom en skolbänk hur länge som helst. Men det är ändå ett hantverk och det är mötet med människor som är det som gör polisyrket.
Det är lite som att man behöver liksom sentid. Lite som om man jämför med mitt yrke som komiker också. Man måste liksom vara... uppe på scenen för att få riktigt mycket kött på benen. Ja. Är det så?
Så är det. Alltså, det är ju mängdträning som behövs helt enkelt. Det är det som gör en bra. Mötet med människor och nyfikenhet och intresset för människor. Man måste tycka om människor. Inte bara säga det på intervjun, för det är många som gör det. Liksom.
Man vet.
Jag gillar att jobba med människor. För det är något man läst att man ska säga.
Aha.
Men man måste tycka det på riktigt på något sätt. Även människor som inte är trevliga på något sätt måste man inte ändå... ha någon slags fascination för.
Ja, det tror jag du har rätt i. Vad som är intressant då, för du började jobba sen på Norrmalmspolisen.
Mm.
Och där befinner jag mig också då vid den här tiden. För jag gick ju polisskolan några år innan det. Jag gick i 88. Och då började man att sätta upp... Det fanns en gammal då, kvarterspolis hette det en gång i tiden som hette Alf Ärlig.
Ja.
Han hade en vision... om att man skulle ha en polisstation mitt på plattan. Vilket, för han tyckte, där är det mycket brottslighet och där ska vi verkligen synas och finnas och så. Vilket är en väldigt sund tanke.
Ja.
Så de satte ju vid ett tillfälle upp en sån friggebod mitt på plattan.
Ja.
Och jag tror det brann upp första natten, va?
Ja, tror du också.
Men det var liksom en markering att jättekul med poliser här, men vi brände ner det.
Mm.
Men han gav liksom inte upp det där idén. Så han startade ju upp något som heter Citygruppen sen.
Just det.
Och för er lyssnare som kommer ihåg så fanns det på i vänthallen på T-centralen Norra. Så fanns det en liten polisstation under en tid. Och där började jag jobba. Och dit kom du också sen.
Ja, där korsades våra vägar första gången.
Ja, det var första gången vi liksom...
Sen har vi jobbat ihop i några fler tillfällen.
Precis. Ja. Och du hade en följeslagare som heter Patrik som man uppfattade som väldigt ambitiösa och duktiga poliser. Varför ville du komma ner och jobba där på plattan? För vad vi gjorde där var att vi fotpatrullerade bara.
Ja.
Vi bara fotpatrullerade kring plattan och vi hade vår lilla station där precis vid plattan. Och så gick vi bara omkring i uniform och pratade med folk och grep folk. Och sånt. Men varför ville du jobba där?
Nej, men jag tror att jag var en liten udda fågel inom polisen. På polishögskolan, så på den tiden i alla fall, så var de flesta var antingen för detta militärer eller, som det hette på den tiden, ABAB-vakter. Det var liksom huvudsakliga rekryteringsbasen för polisen. Mm. Så upplevde jag det i alla fall.
Mm.
Jag som kom ifrån, hade pluggat på universitet, dessutom gjort vapenfri tjänst, var ju en riktigt udda fågel.
Just det.
Så att när jag kom till Norrmalm så fortsatte lite grann den där känslan av att nej, men jag är inte riktigt som alla andra här. Liksom. Och det är ju den här ibland lite åt militäriska hållet som finns liksom, inom turlagen på Norrmalm. Där passade inte jag riktigt in. Liksom. Jag hade kanske lite andra tankar och värderingar.
Mm.
Och då var Alf Ärlig, han erbjöd ett alternativ. Jag tror att jag är ganska självständig. Jag gillar liksom att ta egna initiativ och jag gillar att liksom få ett eget ansvar. Och det fick vi under Affe. Affe var ju på ett sätt ganska speciell och som ledare. För att han gjorde ju inte speciellt mycket jobb där nere. Det som han gjorde, det var att han kom ner där och så la han armarna runt oss och så sa han att ja, ni är Sveriges bästa poliser. Och till alla som kom runt så sa han det också. Det här är Sveriges duktigaste poliser. Det här är tuffaste stället att jobba på i hela Sverige. Det kanske inte stämde, men det gjorde i alla fall att vi växte. Och att
det gjorde vi.
Och vi fick en enorm frihet. Liksom. Och det där tilltalades jag av. Vi fick ett eget uppdrag och så fick vi köra bara.
Mm. Jag var ju med när vi startade upp den här gruppen och det var ju väldigt noga då att vi skulle inte ha baseballkepsar om vi gick civilt, för det fanns ju någonting som tidigare på Normand som har gått under namnet till exempel baseballligan.
Ja.
Men vi kände oss nästan lite förnärmade när för vi var ju också den nya generationen, tyckte vi. Vi var inga såna baseball-ligakillar.
Ja, men precis.
Men sen det är fantastiskt med Alf Ehrling där, den här, för att beskriva honom då, en äldre polis med stort skägg och han gjorde inte många knop rent polisiärt, men han visade vikten av en bra chef.
Precis.
Som verkligen höll oss och han pushade oss hela tiden. Han sa, när ni tar narkotika överåtelser i uniform så bjuder jag på glass. Mm. han skickade ut oss unga poliser på och sen han litade på oss, vilket jag...
Och backade oss hela tiden.
Inte kände från andra chefer, och det var en fantastisk känsla. Wow. Sen har vi haft sådana återträffar med Affe också. För det var ju många som kom efter oss också ner dit. Mm. Vad tror du det gav dig som... När vi pratar om sentid och arbetstimmar. Ja. Vad tror du den tiden som fotpatrullerande polis på Plattan gav dig erfarenhetsmässigt? Och vad gjorde det för din yrkesroll?
Ja, men, jag har tänkt på det där mycket. Och jag tror ju att den mängd träning som man fick där. Alltså det antal ingripanden och det antal människor som man pratade med där. Skulle jag inte kunna fått på 5 år någon annanstans. Alltså... Hela tiden står mitt i den där pulsen med det här enorma flödet av människor av alla slag. Människor kommer fram till en och skriker, nu har de kört över någon på tunnelbanan, eller nu är det någon som har dött inne på toaletten, eller nu slåss de där, eller ta honom, han har snott min handväska, eller vad det än må vara. Liksom.
Mm.
Hela tiden. Jag vet att ett år så vår lilla grupp där, vi tog över 100 efterlysta personer. Mer än vad resten av hela Norrlandspolisen gjorde det året.
Och jag vet ju att vi förde i alla fall en loggbok. Ja. Fortsatte ni med den loggen också? För vi hade ju alltså då en, vad kan man säga, en egen liten logg som vi förde analogt i en bok.
En liggare
där vi skrev efterlysta, narkotikabrott. Vi förde allt. Jag undrar vad den boken är idag.
Alltså. Ja. Precis, men det var ju lite grann ett sätt för oss att berättiga vår existens, för ibland så utsattes vi för ganska mycket kritik där de tyckte liksom att vad gör de där nere på Plattan, liksom de byter om på Norrmalm och sen försvinner de liksom, sen vet vi inte vad de gör. Men jag tror att vi bar vår egen vikt så att säga, helt klart, och med därtill.
Och vad som är intressant när jag tänker tillbaka på den tiden när man gick där nere då och gick i uniform, att många har ju då, eller hade i alla fall, och har väl det också, Plattan som vardagsrum mer eller mindre. Så man var där och hängde med sina kompisar. Och det var ju att vi var ju också där. Så de benämnde ju oss med namn. Mm. Det var inte så att de ropade ju faktiskt Hasse, Anders eller David liksom, när det var någonting. Och bad om hjälp.
Ja.
Trots att man då var kanske inne i missbrukssväng eller någonting sånt där. Så det blev ett... Det blev en bubbla där man levde i som
en slags symbios.
Symbios med de här kriminella och missbrukarna och sånt där. Och där vi på något sätt accepterade att vi fanns i den här bubblan tillsammans.
Ja, nej, men jag kommer så väl ihåg det där också. Jag kommer ihåg att det fanns ju på den tiden fanns det ju ganska mycket äldre prostituerade kvinnor uppe på Marknadsgatan, och det var ju också vårt område så att säga. Jag kommer så väl ihåg, det var en vinter när det var jättekallt, och vi hade på den tiden hade de här gamla skinnpajarna som var bekanta. De var ju inte speciellt ändamålsenliga på något sätt, men de var balla.
De var ju kalla.
Kalla. Och då vet jag att en av de här äldre damerna då, liksom, som gick där i nätstrumpor, högklackat och nästan inga kläder alls i snålblåst och regn. Hon var så himla bekymrad över att vi hade dåliga kläder. Liksom. Och hon tyckte verkligen liksom, att vi borde få bättre kläder som gick där upp. Liksom. Och på något sätt så var det så rörande liksom, att den här kvinnan som själv inte hade några kläder och gick där uppe och prostituerade sig liksom, ändå hade liksom, ett så pass stort hjärta så att hon kunde liksom, ändå tycka att ja, men, pojkar, ni ser ut att frysa.
Det är härligt. Mm. Vet att jag fick faktiskt ett mail på Facebook av en av de här tjejerna som gick på plattan då, när jag ledde det här TV-programmet Efterlyst. Ja. Då skrev hon så här: hej Hasse, vad kul att det går bra för dig. Ja. Det var helt fantastiskt. Hon sa, jag sitter här och pratar om dig med min son eftersom du har gripit oss båda två. Ja. Hur det än var, det slutade med att jag mejlade henne och hon blev gäst i Efterlyst. Så vi åkte ner till plattan så här 20 år senare och träffades där. Ja. Och gjorde ett litet reportage och hon fick berätta om den tiden då där hon så att säga jäckade oss. Precis. Så att, och det visar ju det här mänskliga på något sätt, att man ändå kan mötas över att man står på en eller andra sidan stängslet så att säga.
Ja. Och det är ju kanske några av de finaste stunderna som vi har som poliser, liksom just där man känner att man kanske har gjort lite skillnad för några av de här människorna.
Mm. Ja. Jag har ju bett dig också att när vi var där på gymmet så är det att ja, men jag ber mina gäster att berätta en historia som liksom kommer så här lite top of mind när man säger, har du någonting som har berört dig under din år som polis? Och då kändes det som att du hade en historia som dök upp i ditt huvud. Jag vet faktiskt inte vad det är, men var det så?
Ja, men så var det. Och av en händelse, där har ju inte heller någonting som vi har diskuterat tidigare, men av en händelse så rör det just den tiden på plattan i början av min karriär.
Mm.
Och en händelse som på något sätt egentligen kanske inte är jätteanmärkningsvärd, men som ändå har präglat mig som polis. Den var stor för mig då i alla fall. Och det här hände som sagt när jag jobbade nere på plattan och i den miljön. Och där gick vi, som du har berättat, och fotpatrullerade alla veckans dagar och på kvällar och nätter också. Och vid det här tillfället så var jag och en kollega, det var inte Patrik den här gången, men det var en annan kollega och jag som jobbade där nere. Och vi utgick mycket från den här centralhallen, T-centralens centralhall, där var vi mycket. Mm. Och vid det här tillfället så tillämpade vi en variant på det här med nolltolerans. Vi hade läst om hur man gjorde i New York och sånt där och försökte vi kanske applicera det på våra förutsättningar. Så att vi försökte att vara tuffa där nere mot alla former av avvikande beteenden och försöka tillrättavisa och korrigera även små fel. För vi trodde att det hade en brottsförebyggande effekt, vilket det säkert har också. Men i alla fall, det här var en tidig kväll. Jag vet inte vilken veckodag det var. Och vi står där i centralhallen och så ser vi att det kommer upp ett ganska stort sällskap med, mina fördomar säger mig att det var ett gäng hantverkare som hade varit ute och tagit en öl efter jobbet, men jag vet inte. De kommer upp från tunnelbanan i lite spridda skurar. En av dem går före, passerar ut genom spärrarna och står i den här hallen utanför spärrarna men innanför dörrarna så att säga. Och röker en cigarett där inne. Det får man inte göra, det är ju rökförbud där inne. Jag som ung polis då tänker att men det där ska vi ju stävja. Så jag tänker att jag ska gå fram och säga åt honom och släcka cigaretten. Och gör det då på det sättet som en ung polis gjorde på den tiden. Jag gick fram och sa bara, du får släcka cigaretten, det är rökförbud där inne. Den här något förfriskade hantverkaren, om vi nu låtsas att han var det.
Vad är det för ålder på honom?
Ja, men han är väl kanske i 30-årsåldern. Så att han är väl kanske 10 eller 5 år äldre än mig i alla fall. Mm. Liksom. Jag kanske var 25 års ålder, men jag var yngre än vad han var i alla fall. Mm. Han tittar på mig lite grann och smålade. Jag bara, men du, skärp dig liksom. Jag väntar på mina kompisar, vi ska gå härifrån. Liksom. Har inget bättre att göra. Ungefär så uttrycker han sig.
Mm.
Ja, men okej, liksom. Då har han höjt insatserna lite grann i det här då, liksom. Och jag förklarar för honom att du måste släcka cigaretten, det är rökförbud här, annars får jag avvisa dig härifrån, liksom. Och han bara, men skärp det, sluta liksom. Vad håller du på med? Han tycker bara att jag är jättejobbig och ägnar mig åt helt fel saker. Så han gör inte det då. Han följer inte min anvisning att släcka cigaretten helt enkelt. Ja, i min nybakade polishjärna så tänker jag, vad är nästa steg här? Ja. Jag har ju då avvisat honom. Jag har liksom uppmanat honom att lämna det här stället.
Mm.
Han följer ju inte den uppmaningen. Nej. Nästa steg, det är ju då att jag ska då avlägsna honom. Det vill säga att jag ska fösa ut honom där. Ta honom lite försiktigt i armen och fösa ut honom.
Mm.
Så jag går fram till honom och säger att vi får gå ut härifrån. Och försöker ta då ett litet tag i hans överarm då, liksom för att leda ut honom där. Det här är ju ingenting som han accepterar naturligtvis. Han sliter sig loss ur mitt grepp och ger mig en lätt knuff i bröstet. Bara, lägg av, eller något liknande, säger han bara. Mm. Är du dum i huvudet, eller något liknande, säger han.
Mm.
återigen, liksom, vi har tagit ett steg till upp på den här liksom, trappan. Ja, vad händer då då? Liksom? Då kommer det ju, då blir det ju, när jag tänker tillbaka så blir det liksom någon slags, vi mäter ju krafter med varandra. Det
blir någon form av prestige.
Och i den här miljön så är det många som ser vad vi gör naturligtvis. Mm. Så att det finns ju liksom ett värde i att jag på något sätt också statuerat exempel, känner jag nog säkert vid det tillfället, att jag gör korrekt, att jag liksom inte backar, att inte polisen backar i det här läget.
Just det.
Okej, så att jag gör ju ett nytt försök då och försöker liksom avlägsna honom från den här platsen. Och med samma resultat egentligen. Han låter sig inte avlägsnas på något sätt. Och då blir det nästa steg då för mig, det är att amen, då ska han omhändertas. Dessutom så när han knuffar mig så gör någon form av brott då, när han utövar våld mot polis.
Mm-hmm.
Så jag säger meddelar honom att du är omhändertagen. Han var ju dessutom berusad, så att det är ju ett annat skäl för varför man kan omhänderta en person. Jag meddelar honom det. Jag försöker få ögonkontakt med min kollega och säga att han ska omhändertas. Han liksom vägrar att lämna platsen och vägrar följa mina anvisningar. Mm. Det här går inte han med på naturligtvis. Liksom. Så att när jag ska ta tag i honom för att försöka liksom få med mig honom till någon radiobil som vi har stående där utanför, så där, då gör han ju kraftigt motstånd. Och det blir helt, vi börjar helt enkelt brottas där. Och jag försöker liksom,
in i den här hallen.
In i hallen liksom. Och det eskalerar ju hela tiden. Liksom.
Mm.
Och för att få kontroll på honom så försöker jag fälla honom och få ner honom på marken så att jag får kontroll på honom och så att det inte ska bli något mer. Han försöker, han låter sig inte fällas, så att säga, utan jag lyckas inte med det, utan istället så riktar han slag mot mig. Knytnävsslag. Och samtidigt som det här sker så har ju då resten av sällskapet kommit närmare oss.
Just det.
Och
hur många var de ungefär?
Nej, men de var väl en 6 stycken kanske totalt, 6-7 stycken. Dessutom det så att säga, urinvånarna där nere, de här missbrukarna och de människorna som finns där alltid, de såg ju naturligtvis också det här och blev nyfikna. Så det samlades mer och mer människor runt där.
Mm.
Vi var då jag och min kollega. Så min kollega kunde inte hjälpa mig med den här personen, utan han fick ju bara ägna sig åt att försöka hålla alla andra på avstånd för att kunna ge mig möjlighet att liksom göra mitt jobb och kunna kontrollera den här personen som blev allt mer våldsam.
Hur var han storleksmässigt i förhållande till dig då, den här killen? Som...
Nu har det ju gått väldigt många år, men jag upplevde i alla fall att han var större än vad jag var.
Mm.
Och det var någon som jag upplevde som var ganska van med att ta för sig på något sätt. Så det var det intrycket jag fick i alla fall. Han var inte rädd för mig. Han hade ingen respekt för ordningsmakt eller polis. Eller. Det var ingenting som imponerade på honom på något sätt.
Nej.
Så jag ser och jag känner att han börjar liksom veva mot mig och börjar rikta slag mot mig. Förr i tiden så hade vi de här gamla vita batongerna och när man gick och fotboll, de var ganska tunga. Samtidigt så vistades vi i tunnelbanan och där behövde vi ficklampor, och på den tiden fanns inte de här små snygga ficklamporna, utan då fanns det stora maglite ficklampor. Och ofta så valde det ena eller det andra, mest för att man kunde inte ha hur mycket grejer som helst. Så jag hade den här ficklampan och ingen batong med mig. Så jag drar upp den här batongen och försöker... Ficklampan, precis. Mm. Tack. Och jag blir ju mer och mer liksom desperat här för att försöka få kontroll på honom. Jag försöker skrika åt honom att lägg dig ner och lugna ner dig och sådär. Men det hjälper inte i det här läget, så har vi passerat det stadiet. Han slår mot mig, jag försöker rikta ett slag mot hans arm. Slaget det bara kanar av hans överarm, det får ingen effekt. Jag försöker slå en gång till. Och i det här tumultet så träffar inte jag hans arm, utan jag träffar honom mitt i huvudet.
Mm.
Jag håller i honom i ena handen och har slagit med den andra handen. Och jag ser hur hans blick blir glasartad. Och så ser jag hur en rännil av blod rinner ner från hårfästet, ner förbi mellan ögonen och ner mot munnen. Och så känner jag hur han blir alldeles slapp i kroppen.
Mm.
Och jag tänker bara, nu har jag slagit ihjäl honom.
Oh, shit.
Samtidigt så blir det ju totalt kaos inne i den här biljetthallen. Och jag vet inte hur många människor är där, men åtminstone så rör det sig om 30-40 personer som är samlade i vår direkta närhet. Vi larmar på våra radioapparater. Ja, på den tiden så fanns det ganska mycket uniformerad personal i omlopp i stan, så att det gick ganska fort att få hjälp då. Vi försökte freda oss själva. Jag försökte få någon kontroll över vad är det för status på den här människan. Har den här mannen dött eller andas han än med? Han var vid medvetande men knappt.
Var träffade ficklampan? Du slår honom, du håller honom
i pannan.
Rätt i pannan.
I pannan. Ja, eller någonstans högt upp på huvudet i alla fall.
Mm.
Och det här blodet rann ju. Jag ser det här framför mig fortfarande, hur det här blodet rinner ner i pannan och genom ögat och sen ner mot munnen. Och hans vänner blir naturligtvis helt vansinniga och påeldade då av många av de andra våra antagonisterna då. Sen så när vi har larmat och vi har meddelat vart vi är någonstans, så hör vi ju sirener hörs och vi hör ju att det kommer poliser, det kommer tunnelbanepoliser, jag tror att det kommer 2 piketbussar, och hela centralen fylls av poliser sen liksom. När röken skingrar sig så tror jag att det ligger 18 personer bojade på marken där inne i centralhallen.
18?
18 personer ligger bojade där.
Okej.
Okay. Ambulans på väg. Kommer och hämtar då den här mannen som är slagen då.
Mm. Men de andra, alltså nu måste jag ju ställa en följdfråga här, men de andra 17,
ja,
har de också bråkat med polis då? Eller?
Det börjar ju med att de liksom försöker komma åt oss då, mig och min kollega. Och sen när de övriga poliserna kommer så blir det ju liksom skärmytslingar överallt i centralhallen med anledning av det här då. Liksom när de försöker återupprätta ordning där nere så att säga.
Oj.
Så att när röken lägger sig så står ju vi där mitt i det här. Och vi ska åka in till Norrmalms polisstation och försöka avrapportera det här. Och jag kommer ihåg att jag vill bara ringa till sjukhus och höra hur det är med den här killen. Och då får jag reda på att nej, men han är inte död. Liksom. Han har möjligtvis fått en hjärnskakning och han har, ja, det är huden som är spräckt i huvudet. Han kommer få en rejäl bula. Mer än så är det inte egentligen. Liksom.
Mm.
Och samtidigt så hör jag liksom olyckskorpar bakom mig. Ja, men nu kommer den där unga polisen. Han kommer ju att förlora jobbet nu. Liksom. Nu jävlar har han gjort bort sig.
Mm.
Så där sitter vi och avrapporterar. Men nu i efterhand så kan man ju säga så här att en cigarett och det ledde till 18 stycken bojade människor, blodutgjutelse och kaos på centralstation. Eller på,
och ambulanspersonal som måste tillkallas. Och,
ja, visst. Och då kan man ju säga så här att ja, men vad hände rent rättsligt? Nej, men det hände ingenting. Alltså, utan man kunde ju konstatera, jag blev ju anmäld och det utreddes, så det kunde konstateras att jag hade ju liksom gjort saker som var liksom proportionella utifrån varje enskild liksom sekvens i händelseförloppet.
Mm.
Men samtidigt så måste jag ju ändå liksom rannsaka mig själv. Och med lite mer erfarenhet och sådär så kan man ju säga så här att hade en liknande situation uppstått idag så hade jag hanterat den helt annorlunda. Och jag kan garantera att det inte hade lett till överfallslarm och 18 frihetsberövade människor och ambulanser.
Alltså det är ju en jätteintressant historia.
Ja.
Och det visar också, först visar precis som du säger, en cigarett.
Mm.
Och du hänvisar till din ungdom och till dina unga år inom polisen och sådär. Men det visar också hur skör den här linjen är. Nu var ju det här, och om jag, nu avbröt jag dig lite grann David, men nu var ju det här ett extremt litet brott han begick här. Och är det någon ordningsstadga han bryter mot här kanske eller något sånt? Ja. Det kunde ju faktiskt ha varit någonting annat som hade lite mer dignitet.
Ja.
Men det visar också hur skört det är att gå från lugn till kaos.
Ja.
Men det finns ju en anledning till varför du berättar den här historien och varför den är top of mind när jag säger så. Har du en historia som, och så tänker du på den här. Och varför är det så att du har gått tillbaka och tänkt på den här historien då?
Nej, men alltså, dels för att jag tänker så här att alltså, som polis så handlar det ju mycket om att jag måste vara trygg i mig själv. Jag måste vara trygg i mig själv så att jag inte låter prestige styra mina handlingar. På något sätt så är det ju liksom, jag har ju ett uppdrag att upprätthålla ordning och lugn och skapa trygghet. Mm. Inge respekt. Alla ska känna liksom att ja, men där nu finns det en polis här, det kommer att bli bra. Det är ju det som är vårt mål på något sätt. Va? Nu blev det ju inte så alls. Nej. På grund av att jag lät min oerfarenhet, min prestige, min osäkerhet ta tag i mig. Liksom.
Mm.
Och jag tänker liksom att när det gäller våldsanvändning så ibland så har vi poliser, vi har ju ett monopol på att använda våld.
Mm.
Men det är ytterst sällan som en erfaren polis egentligen behöver använda våld. Mm. För att det finns andra sätt och andra metoder att lösa situationer på. Det där tar lång tid att lära sig och det är svårt. Och precis som du var inne på, det går blixtsnabbt och det är väldigt små marginaler.
Mm.
Och det tar lång tid att lära sig det där. Men
mm.
om man kan lägga undan lite grann av prestigen och den personliga stoltheten och istället försöka lösa en situation på ett sätt som så att säga, där effekten är huvudsaken snarare än liksom åtgärderna i sig,
mm.
så tror jag att man kommer längre. Och jag tror att det är därför också som det är viktigt att vi har poliser där det finns erfarna, äldre, lugna, stabila poliser som hjälper unga poliser till rätta.
Mm.
För de här situationerna är svåra. De är supersvåra. De är jättestressiga.
Mm.
Vi ska fatta beslut på bråkdelen av sekunder ibland.
Mm.
Och det kan gå antingen åt ena hållet eller åt andra hållet.
Mm. Hur hade du sa att idag hade du gjort det här annorlunda, men hur hade du gjort det här idag om det hade stått en kille? Du är ungefär, står en kille och röker där, och det är förbjudet att röka. Ja. Folk kanske stör sig. Hur hade du löst det idag då?
Nej, men alltså, idag, jag hade ju, det första som jag hade sagt hade ju varit något annat. Liksom. Jag hade ju mina första ord hade varit annorlunda. Min attityd hade varit annorlunda. Jag hade ju på något sätt börjat med liksom att försöka förklara liksom, okej, tjena, hur är läget? Liksom. Vet om att det är rökförbud där? Eller, nej, det vet jag inte. Liksom. Då får man ju liksom en reaktion på det. Ja, jag ser att ni har kul. Ni har varit ute på fest. Liksom. Ja, vad roligt. Liksom. Jag hoppas att ni har en jättetrevlig kväll, men ni förstår liksom att det finns vissa regler, det finns allergiker här inne. Jag hoppas att du förstår liksom att vi behöver visa lite hänsyn för varandra. Skulle det vara okej om du går ut och röker och så kan du vänta på dina kompisar där ute? Funkar det eller?
Mm.
Skulle jag haft en sån ingång istället för den här auktoritära stilen som jag kanske började med då, då kanske jag hade fått ett annat bemötande. Jag hade fortfarande haft möjlighet att växla upp om det hade behövts, men jag tror inte att det hade behövts. De flesta människor är mottagliga för vänlighet och logik.
Mm. Jag tycker det här är en jätteintressant historia. Därför det jag märkte när jag kom till Norrmalm, som en ganska spenslig, vad jag nu var, 21-22 år, och såg ju de här stora starka Norrmalmspoliserna och så här. Sen åkte man ut med dem och så ibland märkte jag att vissa människor pratade med mig.
Ja.
Och jag förstod först inte varför de gjorde det. Sen kom jag på att jag har en styrka i att kunna prata med människor. Och jag sa faktiskt till en sån tuff polis en gång som började en konversation med. Vi kommer på ett jobb på en krog där det har varit bråk och krogarna börjar stänga och någon har slagit någon i huvudet med en flaska eller vad det var. Och vi kommer in då sitter står den här misstänkte personen där och det första kollegan säger så här, sitt ner. Och den här killen bara, nej.
Ja.
Sitt ner. Varför ska jag sitta ner? Därför jag säger att du ska sitta ner. Alltså, så kan man inte påbörja ett förhållande mellan två människor. Nej. Utan man kan säga så här, tja, jag heter Hasse, jag jobbar som polis. Vi kommer prata med dig, men vi har en tid just nu. Om du sätter det här så länge så kommer vi tillbaka till dig. Eller vad som helst. Men, och då sa jag, man kan inte börja med, och det höll han faktiskt med om sen, att sitt ner är inte en bra start inledning på ett samtal. Kanske precis som att gå ut härifrån eller sluta röka eller sådär.
Ja, men det är helt rätt. Och jag menar, det är ju bara en sån avväpnande sån sak som att bara sträcka fram sin hand.
Mm.
skaka hand med den människan.
Då har du redan en
det är så många gånger connection. Som jag har märkt hur attityden har förändrats när jag har bara sagt tjena, David heter jag liksom. Och skakat hand utan handskar.
Precis, ja.
Då har man helt plötsligt skapat bättre förutsättningar för det här.
Nu kommer jag att tänka på en historia som det här med att skapa kontakt. Jag jobbade då på en grupp som kallas för Rave-kommissionen där du också jobbade, David. Och där vi var mycket ute i svängen och hängde på, när vi inte var då på så kallade rave, vilket ju inte alltid var, så var vi på klubbarna, de här nattklubbarna i Stockholms innerstad. Och hur den var så åkte jag en kväll med två kollegor från Gävle. Vi hade med oss kollegor från Gävle som skulle titta hur vi jobbade på det här. Och det kommer ut några kändisar från vår synvinkel sätt så att säga, ut från en nattklubb. Och så här, de här ska vi ha lite koll på. Hur är det med? Vi stoppar deras bil och det blir totalt kaos. Och en av de här killarna, väldigt känd, och du kommer känna igen hans namn, för jag kommer fortfarande ihåg hans namn. Vi har sådana problem att få den här killen under kontroll, men det slutar med att vi buntar ihop honom och jag sitter på honom i bilen på vägen in. Han är bojad för att hålla hans ben och han är helt rabiat. In med han, lägger ner honom i cellen med det där bentricket, man tar bort bojorna, benen lämnar man bak och går ut. Det går någon vecka, vi ska gå ut på krogen igen, då säger vakterna, de här killarna där, de var från Västerort, de här där gänget var riktigt sådana busgäng. De är här ikväll. Mm. Och då tänkte jag så, nu, det var ju han jag slogs med för, nu blir det ju kaos här. Och då får man liksom sträcka på sig lite, låtsas som att man har vilopuls och gå in där ändå liksom. Då kommer den här killen och jag ser honom, han ser mig på klubben. Och han går med raska steg mot mig. Och nu tänker jag, nu är det dags igen. Då går han fram. Så tar han sig mot bröstet så här. Sätter sin hand mot sitt eget bröst först. Mm. Och sen sträcker han ut handen till mig. Och sen tar vi hand och sen gick han därifrån. Så vårat liksom, det var vårat möte vi hade veckan innan. Ja. Då hade vi liksom träffats och lärt känna varandra på något sätt. Sen dess var det aldrig någon...
Nej.
Ja. För mig var det, ja det var häftigt men också väldigt konstigt. Ja. För det var något så här, ja, vi hade mötts ungefär som två kängurur som hade fightats eller någonting och sen var vi polare, så jag vet inte.
Men på något sätt så är det ju det där, det är ju de där typen av möten som man måste tycka är intressanta och som man, du det, kommer ihåg det och det för det liksom gjorde ett avtryck på dig. Och det är ju därför som jag tror i alla fall att man väljer det här yrket, för att man tycker att sånt där är spännande.
Men du nämner en sak här också som jag tycker är intressant och som jag tror att du och jag kan ha lite perspektiv på i och med att vi har blivit några år äldre än 25 då. Men för du säger att du var ung polis. Och du sa också att det är viktigt att poliser kommer ut och kanske hänger med äldre kollegor. Som, för det märker man ju att ålder har ju en impact på oss som människor. Jag menar, bara man går på gymmet idag där vi träffade senast så sneglar inte jag på vad killen bredvid har på stången längre. För jag bryr mig inte, jag är helt prestigelös i det för att jag tränar för att må bra. Men när jag kanske jobbade på Norrmalm så sneglade jag mer på vad de andra killarna hade på stången. Och det är lite det handlar om.
Absolut.
Men hur kan vi ta ifrån unga poliser det här? För det är ju liksom kanske lite testosteron och... Och precis, hur kan vi ta ur det om det då?
Nej, men alltså, det där är intressant, för det är inte så himla lätt. För samtidigt som vi vill att unga människor ska mogna och få möjlighet att lära sig av sina egna misstag, för man måste göra sina egna misstag, så vill vi också att de ska behålla sin entusiasm och sitt engagemang och sitt driv. Mm. För det är kanske någonting som vi behöver lära oss av de yngre. Liksom. För det är ju så att det där smittar. Alltså, jobbar jag nu med de här unga kollegorna som jobbar och som gör sina första utreder sina första grova narkotikabrott eller första stora ärenden, så ser jag hur liksom engagemanget lyser i deras ögon. Det där smittas jag av, samtidigt som jag kan dela med mig av mina erfarenheter och kanske ge dem en liten heads up på här och där hur man kan liksom göra för att liksom kanske undgå en del misstag. Men alla misstag går inte att undgå.
Nej.
Men Nej, men jag tror ändå liksom att jobbar vi ihop och lär oss av varandra, så tror jag ändå att och vi måste vara varandras välvilliga kritiker, det vill säga människor som vill mig väl, men som ändå har modet att säga bara, men du David, det där var inte så himla snyggt gjort.
Nej.
Inte som säger det för att de vill låta mig eller vill skada mig, utan som vill mig väl helt enkelt. Det tror jag är viktigt.
Ja, när jag tänker tillbaks på min tid som polis, så har jag haft ganska tur och haft väldigt bra handledare. Och jag tror att det är väldigt viktigt att handledarna är duktiga.
Ja.
Och också kan ge den här konstruktiva kritiken. Och, för det är väldigt, väldigt bra för den unga polisen som kommer ut.
Ja.
Och Affe var ju... Vi skrattade ju lite åt Affe, ärlig, vår gamla... För han var inte så kunnig när det kom till lagstiftning. Och vi, herregud, vi kom precis från polisskolan och vi visste vad man, när man skulle avvisa, omhänderta och så vidare och allt sånt där. Va? Men han var väldigt trygg också i sig själv och kom ut ibland. Och, så när, jag kommer ihåg att jag och Anders hade tagit in en person som var efterlyst och så... Vi stod och pratade med den här personen, så kom han ut och pratade med oss och sådär. Och sen så efteråt sa jag, ja men han är lyst, den här personen är lyst. Och så jag, jo, men jag såg det. Jag såg det, han såg det på håll. Det där ser man i åren, man. Så. Ja, jävligt, otroligt skön.
Ja, men visst är det.
Ja, men det är sådana, så hade vi också en väldigt... Jag hade också en väldigt duktig chef när vi kom till revkommissionen som var oerhört insatt i alla ärenden som vi hade. Och det var också väldigt entusiasmerande.
Just.
Som liksom kunde våra ärenden och hur går det med det ärendet. Och hur fortsätter ni med det och hur kan vi liksom lägga ut krokar vidare därifrån. Och så.
Som är intresserad.
Som är intresserad, ja.
Mm. Nej, men precis.
Men vad gör du idag då, David?
Nej, men idag så leder jag utredningsverksamheten här på Norrmalm. Och det innebär att det är 7 stycken grupper. 85 personer ungefär som jobbar med att utreda det som händer på Norrmalm.
Mm.
Inte riktigt alla brott, för det finns en del brott som ligger på andra sektioner. Och sånt där. Men det allra mesta, det är ungefär 250 ärenden i veckan som kommer in till Norrmalm.
Okej. Okay. Och hur kan spektrat se ut om vi tittar på brotts, för olika typer av brott då?
Ja, men det kan röra sig om allt ifrån så triviala saker som artskyddsbrott på Lidingö, att någon har plockat liljekonvaljer som man inte får.
Okay,
det kan man skratta åt. Vi har utrett mord. Mm. Det hör inte till vanligheterna, men det gör det. Grova narkotikabrott, grov misshandel. Just nu håller vi på att utreda brott i nära relationsärenden också, som vi hjälper andra med. Alltså, ofta mycket tragiska och behjärtansvärda liksom, ärenden där med våld inom familjer.
Mm.
Men det är alla typer av brott kan man säga som händer, både grova och också så här, mer bagatellartade.
Mm.
Så att det finns ett oerhört brett spektrum.
Då kan man säga att du är inte ute liksom aktivt och patrullerar längre, utan du utreder inne på stationen.
Ja, mitt jobb är ju liksom egentligen att hjälpa och skapa förutsättningar för gruppcheferna och medarbetarna för att kunna göra de här utredningarna så bra det går helt enkelt. Mm. Så nu är det inte speciellt mycket yttre arbete. Någon gång då och då så försöker jag komma ut, när det inte så ofta längre.
Mm. Men är det ett arbete du trivs med?
Ja, men det gör det. Och jag tror att på något sätt så finns det en tillfredsställelse i när man kan skapa förutsättningar för andra. Och när man kan se att människor trivs, att det finns en bra arbetsmiljö och vi gör ett bra jobb och det finns en stolthet över att vi gör skillnad. Och det är ju det som är så häftigt med polisyrket. Alltså att när man kommer hem så kan man vara väldigt stolt över att man är en del av polisen. För polisen är en sån enormt viktig funktion i samhället. Mm. Det är vi som ska se till så att det finns grundläggande skydd och att våra rättigheter tillvaratas.
Mm.
Men ibland så ibland är ju människor som säger, jag gillar inte poliser. Det är ungefär som att jag gillar inte korv liksom. Alltså, det är en jävla skillnad på korv och korv. Alltså, står man nere på Ingarö IF och äter en sönderkokt storpackt korv, så förstår jag liksom, men det är ingen god korv. Men om man står utanför Westfalenstadion och äter en nygrillad bratwurst, så är det en helt annan sak.
Oh, det är någonting very, very special alltså. Och jag vet ju att där har vi en gemensam nämnare, och det är att vi har ju tyskt blod i våra ådror.
Ja, vi har tyska rötter.
Och korven är väldigt viktig.
Ja.
Bara doppa den i senap. Precis. Med en bit bröd vid sidan. Precis. Om. Det är någonting fantastiskt alltså.
Och jag skulle nog vilja säga att de flesta svenska poliser, de är riktiga bratwurst.
Ja, men det skulle jag hålla med om alltså. Det skulle jag hålla med om. Tack David, och tack för att du för första gången nog i Snutsnack blottar, skulle vi nog kunna säga så här i med facit i hand, att du blottade ett misstag som du nog gjorde den där.
Absolut.
Kvällen nere vid T-centralen när du gick på lite hårt mot en kille som mot rökförbudet ändå stod med en cig i handen, som är väldigt intressant och för er blivande poliser också att ta till sig, tycker jag, hur att man kan lösa små saker på olika sätt. Ja. Och utfallet kommer att bli väldigt väldigt olika. Jag vet att du tränar, vi såg sig på gymmet, men har du tid att klicka på tvn eller gå på bio eller någonting? Kollar du någonting på polisrelaterad underhållning?
Nej, men alltså, det gör nästan inte, kan man säga. Alltså, jag är ganska, vad ska man säga, okomplicerad i min filmsmak. Sådär.
Uh-huh.
Min syster rekommenderade precis Den gröna cykeln. Jag har ännu inte kommit åt att titta på den.
Okay.
Den är lite för djup för mig, tror jag. Dummare. Nej, men däremot en polisfilm som jag tycker att alla ska se. Den är inte helt purfärsk. Den är I lagens namn.
Uh-huh.
I lagens namn med Sven Wollter och
Stefan
Sauk. Mm. Ernst Günther tror jag är med också.
Just det.
Den baseras ju på en av Leif G.W. Perssons böcker.
Precis.
Grisfesten.
Grisfesten, ja.
Ja. Den är, ja, men det är ju en riktigt cool snutrulle.
Ja, det är. Det var ju faktiskt på den tiden. Ni som sätter på den idag kommer inte känna igen den, men då är polisbilarna svarta och vita.
Ja. Och där kan man också se de skinnpajar som vi hade när vi började.
Just det. Och till och med när jag gick på polisskolan så rullade det fortfarande sådana polisbilar.
Mm.
Ja, och den filmen vet jag. Polisen lånade inte ut någon utrustning till den filmen. Nej. För de tyckte att de ställde svensk polis i så dålig dager. Ja. Men där är ju Stefan Sauk, han spelar jävligt bra i den filmen. Han spelar en bad cop.
Ja. Men alltså, det där är också någonting. Vi måste våga, alltså det hör till vårt yrke att vara granskad, att vara ifrågasatta.
Mm.
Det måste vi tåla.
Absolut. Jag tror det är viktigt. Ja, jag håller med dig gällande den filmen, och det finns faktiskt ytterligare en person som har rekommenderat den tidigare i Snutsnack. Det var,
okay.
Det var Martin Melin.
Jaha,
ja.
Det ser man.
Ja. Så det tycker jag är en bra rekommendation. Leta upp Snutsnack, eller vad säger jag, leta upp i Snutsnack, det hittar ni. Men leta upp i lagens namn,
ja.
så håller jag med, kolla på den.
Ja.
Stort tack David.
Tack själv Asse.
För du var gäst, och tack för att du delade med dig av din historia, det var värdefullt.
Toppen.
Tack. Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Glöm inte att gilla oss på Facebook. Mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier. Och ha nu en fantastiskt bra vecka, så hörs vi nästa. Hej då!